Vad är då kittet, det som verkligen håller samman en relation? Därför att idag tror jag att det finns en slit- och slängmentalitet som smittar av sig även på äktenskapet. Man tröttar på varann, man hittar någonting bättre. Ja, jag vet inte hur många av er som följt Dan Manus brev. Jag har ju försökt skicka dem till flera av er. Och i det senaste så skrev hon lite grann om det här. Och hon säger att i norra Mosambika det var ett äktenskap ungefär 3 till 4 år. Ungefär lika länge som ett hus varar. Och husen där varar inte så länge. Så när huset börjar liksom mörkna eller någonting händer. Taket kanske börjar störta in och så vidare på de här husen i norra Mosambik. Ja, då är det dags också att göra sig av med sin gubbe. Därför att det är matriarkaliskt samhälle. Så då tar man bröderna till hjälp och så skyfflar man ut mannen. Och sen så skaffar man sig en ny gubbe. Ja, så är det i norra Mosambik. Men visst kanske det finns lite av den mentaliteten också i vårt land. Och det är ju bara att titta på veckotidningarna. Han hittat någon ny. Någon som såg lite bättre ut. Och liksom, ja, den relationen sprack. Och jag tror att även mogna vuxna idag söker en slags tonårsromantik. Där känslan är allt som dominerar. Och när känslan inte längre finns där, ja, då tänder man på någon annan. Och så hoppar man dit istället. Och det är en slags erotik som dominerar. Gör det som känns bäst för dig. Och det här är så otroligt, otroligt annorlunda mot Guds tanke. För Gud har ju tänkt att det ska vara en livslång, en hållbar relation. En livslång och hållbar relation. Men kommer frågan, hur i all sin dag ska det gå till? Och då kommer det här, kärleken är svaret. Och det låter ju väldigt enkelt och väldigt simpelt. Men i det tror jag finns en väldigt, väldigt djup hemlighet. Vad betyder det då att kärleken är svaret? Det finns 4 typer av kärlek eller ord för kärlek i grekiska. Som jag tror kan hjälpa oss att förstå det här. Det första det är eros. Och det är av det som vi har fått vårt erotik. Och det är just den här, man skulle kunna säga, den själviska kärleken som vill njuta för egen skull. Vad kan jag få ut av det här? För mig. Det är eros. Vad får jag ut? För min egen skull. Det andra det är philos, som är vänskap. Det är kärlek mellan vänner och det är också någonting väldigt, väldigt fint. Och jag tror att många som kanske aldrig gifter sig finner en vänskap här. Alltså man har vänner, nära vänner som man får ut väldigt mycket av. Och jag tror att man kan få väldigt, väldigt djup vänskap faktiskt. Som inte handlar om, idag liksom så tänker man ju nästan att om 2 stycken av samma kön är tillsammans, ja, är det någonting, ja, då sätter man en annan stämpel på det. Men jag tror att det finns en vänskap, jag tänker på David och Jonathan till exempel, som kan vara väldigt djup. Sen finns det här med ett annat ord som heter storge, tillgivenhet. Och C.S. Lewis, han definierar det som ett äldre par som sitter vid en brasa i varsin gungstol och med kanske varsin bok i handen. Och man säger inte ett ord. Man bara är tillsammans. Man behöver inte säga någonting. Det finns en tillgivenhet där. Man har liksom vuxit tillsammans. Och det finns en tillgivenhet som egentligen inte behöver säga så mycket. Så finns den här agape. Som är den självutgivande kärleken. Som faktiskt alltid, alltid är ett verb nästan. Den handlar. Den gör någonting. Och nu ska jag säga någonting. Visste ni detta att Eros nämns inte ens i Bibeln? Medan agape används i 80% av alla tillfällen när ordet kärlek används. Sen finns filio där också ganska många gånger. Men det är agape som används faktiskt mest. Sen ska jag också bara säga här mellan raderna att visst, alltså läser man Höga visan, visst finns det en erotik där. Som är väldigt vacker och väldigt skön. Alltså där Höga visan är ju faktiskt en underbar bok som beskriver just sexualiteten i allt det sköna och vackra som Gud hade tänkt. Men det är agape som är kittet som kan hålla ihop en relation. Och agape, det är egentligen någonting som kommer från Gud. Så högt älskade Gud världen, Johannes 3:16, att han gav den sin enda son. Där har vi Guds agape. Den handlar, han ger det bästa han har. Och i första Johannes brev så säger också Johannes att det är också den här kärleken faktiskt som håller ihop inte bara ett äktenskap utan också en församling. Vi älskar därför att han först har älskat oss, och hela Johannesbrevet handlar om agape också i församlingen. Där vi kanske inte alltid tycker om varandra i den bemärkelsen, men där vi ändå uppmanar att älska varandra. Att ge ut oss själva för varandra. Och visst är det så att det är agape som håller ihop ett äktenskap. Hela Efesierbrevets 5:e kapitel handlar om detta faktiskt. Där det står i vers 25 där: ni män, älska era hustru så som Kristus har älskat församlingen och utlämnat sig själv för den. Wow! Det är inte lite det. Det är inte lite. Älska så som Kristus har älskat församlingen. Oj! Där blir man rätt så ödmjuk. Minst när jag liksom tittar på vad gör jag för Helena, min fru. Med tanke på vad Jesus har gjort för oss. Jag glömde att jag skulle ta fram och hållit upp en bok här som heter Äktenskapsboken. Som jag tänkte gjort lite reklam för. Men den här äktenskapsboken, den har i alla fall ett antal gyllene regler. Jag ska ta 6 av dem. Det finns 7 som handlar också om svärföräldrarna. Den fick jag inte med här. Det är också viktigt. Oj, en del dagens suck här. Och men de är också viktiga faktiskt i relationen till dem. Men jag tar med de här i alla fall. Därför att hela tiden handlar det här om ett val. Agape är ett val. Man väljer att, oavsett om det känns. Därför att det inte alltid det känns. Och jag har en bok som handlar om äktenskapet som heter Love is a Choice. Kärlek är ett val. Och det varje kapitel börjar med choosing to, att välja att. Och så kommer det någonting. Och det där har hjälpt mig väldigt mycket. Alltså det är ett medvetet val. Agape väljer medvetet att till exempel planera en tid tillsammans med sin partner. Och det är väl så med oss nu att man får faktiskt skriva in i almanackan för att ta tid med varandra. Elisabeth nickar här. Ja, så är det för Helena och mig faktiskt. Ja, man får faktiskt skriva in i almanackan. Nu ska vi faktiskt träffas. För det är så mycket annat som kommer in och kommer i vägen. Agape väljer medvetet att prata med och att lyssna uppmärksamt. Och här är vi män inte de bästa. Faktiskt. Det får jag erkänna. Prata kan vi, men lyssna är vi sämre på. Ja, ibland pratar vi inte heller. Men det kan ju göra båda. Men det här med att lyssna uppmärksamt är så många gånger som Helena har avbrutit mig och sagt: ja, men nu lyssnar du faktiskt inte. Eller lyssnade du på mig? Ja, får man erkänna. Ja, Jag kanske var för upptagen med att tänka vad skulle jag svara själv. Agape väljer medvetet att prata med men också lyssna uppmärksamt. Agape väljer också att lära sig sin partners kärleksspråk och att använda det för att bekräfta sin partner. Och kanske många av er som har sett det här med kärlekens fem språk. Jag ska inte dra allt det här. Men det finns faktiskt lite olika språk. En del uppskattar att få en blomma. Andra uppskattar mycket mer att få en tjänstgjord. Då känner de sig älskade. En del uppskattar väldigt mycket att få tid tillsammans med någon annan. Då känner man sig väldigt, väldigt älskad. Och så vidare. Det finns olika språk som vi har och som vi är uppvuxna med. Och det är viktigt att lära sig den andres språk. Vi ska inte ha äktenskapsskola här idag. Men visst är det så. Och där igen. Även efter en lång tid ibland så kan man komma på sig själv. Oj då. Har jag egentligen fattat min partners språk? Hur hon känner sig älskad? Agape väljer medvetet att lära sig sin partners kärleksspråk. Också det här att lösa konflikter och inte fly från dem. För jag tror att här är det också en sak som kännetecknar vår tid. Så fort det blir en konflikt, iväg. Istället för att lösa konflikten tillsammans. Och jag tror att vi har redskap att faktiskt lösa konflikter. Och de ska vi använda. Kan du inte lösa dem själv så ta hjälp för allt i världen. Agape väljer också att förlåta. Inte en gång utan 70 gånger 7 gånger. Och det där har jag hajat till för många gånger. Hur många gånger ska jag förlåta, sa Petrus till Jesus. Räcker det med 7 gånger? Nej, sa Jesus. 70 gånger 7 gånger. Fortsätt att förlåta, fortsätt att förlåta, fortsätt att förlåta. Och det här gäller ju inte bara i ett äktenskap. Det gäller också i relationer, i en församling. Eller hur? I alla relationer. Förlåta. Och tänk vad ordet förlåt kan lösa mycket i ett äktenskap. Och agape gäller att ge sex som en kärleksgåva till sin partner. Det är min gåva till min partner. Och det är någonting som hör ihop med ett lyckligt äktenskap. Men det här är ett val. Ett medvetet val. Till slut. Det här som jag tycker är så oerhört som Paulus talar om i Efesierbrevets femte kapitel. Där han talar om äktenskapet som en spegelbild av Kristus och församlingen. Det är därför som äktenskapet är så viktigt också. Det är liksom ett kristet äktenskap kan spegla hur Gud, hur Jesus älskar församlingen. Ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan eller församlingen och utlämnat sig själv för det. Älska era hustru. På samma sätt som Jesus älskade församlingen är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Alltså det är oerhört. Och det är därför som jag tror att äktenskapet också är under attack. Därför att alltså Gud vill ha de här spegelbilderna som visar på hur högt Gud älskar oss. Medan den onda han vill förstöra den här spegelbilden på alla sätt. Hur ser din relation ut? Hur ser din relation ut? Jag tror att ingen relation är perfekt. Ingen relation är perfekt. Utan vi bär alla på en trasighet. Om jag skulle titta på den här listan innan. På de gyllene reglerna i ett äktenskap så ser jag att gång på gång så misslyckas jag egentligen med varenda en av dem. Och jag får liksom krypa till korset igen och igen och igen och igen. Så är det. Jag vet inte om du har ett perfekt äktenskap, det har inte jag. Utan det händer både nu och då. att det blir någonting som slår en knut. Och så får man liksom ödmjuka sig och erkänna att ja, nu är det någonting som har gått på tok. Men tack och lov att det finns lösningar på det här, och just det här lilla ordet förlåt. Oj, vad viktigt det är. Oj, vad viktigt det är. Oj, vad mycket det kan lösa när man verkligen menar det. Lösningen är inte att sänka idealen. Det är så lätt att göra det efter hur samhället ser ut idag. Att sänka idealen. Att tro inte att det är lösningen. Bara för att vi misslyckas ska vi inte sänka idealen. Utan jag tror att det handlar om att dagligen ta emot Guds nåd och hans förlåtelse. Och att ge den vidare. Men också att dagligen ta emot kraft till förändring. Och just efter det avsnittet om äktenskapet och den kristna familjen som Paulus sa i Efesierbrevet 5, så säger han: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och det får vi göra. Vi får hämta styrka hos honom för att kunna gå vidare. Och i all den trashet som finns i vår tid, så tror jag att äktenskapet behövs. Vi behöver det som förebilder, som visar på en trofast och uthållig kärlek, som samtidigt är varm, äkta och passionerad. Men vi behöver också förlåtelse och upprättelse, där vi kan peka på förlåtelsens väg, inte fördömelsens. Därför att jag tror att Gud vill möta också där det har brustit, där det har blivit trasigt, där han vill komma med sin upprättelse och peka på nåden som finns där när du och jag misslyckas. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har visat oss vad sann kärlek är. Genom att du gav ditt liv för oss. Och tack för att den kärleken, Herre, den får vi ta emot, varenda en av oss. Vare sig vi lever i ett äktenskap eller vi lever ensamma. Och den kärleken kan vi också ge vidare, vare sig vi lever i ett äktenskap eller vi lever ensamma, till de som finns runt omkring oss. Och jag ber det, Herre, för alla äktenskap i den här församlingen. Herre, du känner till alla de krafter som idag vill hota och splittra. Det finns så mycket här av i samhället som vill bryta ner och förstöra. Och här är vi, upplever var och en, jag upplever det själv, att det blir svårare och svårare att hitta tid och att verkligen komma tillsammans, Herre, i allt det ekorrhjul som vi upplever idag. Men hjälp oss, Herre, att välja. Att välja att ta tid tillsammans. Att välja att förlåta. Att välja att se den andra och inte bara mig själv. Och Gud, att se på varandra med dina ögon. Tack att du vill välsigna varje äktenskap som finns i den här församlingen. Men du vill välsigna också var och en som av en eller annan orsak lever ensam. Att kunna ta emot din kärlek och att ge den vidare. Vi tackar dig för din nåd som räcker för oss alla. I Jesu namn. Amen.